Du lyssnar på podden Ledarskap med Mikael Soderling. Jag är legitimerad psykolog och organisationskonsult. Och i den här podden utforskar jag tillsammans med chefer, branschkollegor och andra intressanta personer hur det är att manövrera i ledarskapet. Varmt välkommen! Ja, det här är ju det allra första poddavsnittet och jag behövde inte tänka länge för att komma fram till vem jag skulle vilja ha som min allra första gäst. Och bakgrunden är att när jag drog igång mitt bolag år 2018 var jag absolut inte säker på att det skulle flyga. Jag hade redan varit konsult i 10 år och jag visste att man får ingenting gratis. Man behöver kunder. Och den allra första kunden, det var du, Anders Hedén. Så vem skulle vara mer passande än du för detta premiäravsnitt? Du är mycket välkommen och du ska strax få berätta lite mer om dig själv. Men först vill jag också säga att jag tänker att i princip alla som lyssnar på den här podden känner mig. Eller i vart fall vet vem jag är och vad jag jobbar med. Så jag tänkte inte prata om mig själv i flera minuter. Men skulle du som lyssnar ha halkat in på den här podden av en slump, då kan du gå till M. Soderling, M som i Mikael, msoderling.se, så får du koll på mig. Anders, däremot, dig vet nog lyssnaren inte så mycket om. Så kan du inte berätta om dig själv? Vad jobbar du med och vad vill du dela med dig av?
Absolut. Först och främst, tack för att jag fick komma hit. Blev tillfrågad. Känns jätteroligt. Jag heter som sagt Anders Hedén. Kring 50 plus säger vissa, men nej, 52 år.
Okay. Du är yngre än vad jag är, kan vi ju konstatera.
Jag har jobbat med ledarskap i olika former egentligen hela mitt liv. Och jag började min bana med att kastas in och få ögonblicklig feedback på mitt ledarskap. Uh-huh. Jag började nämligen i skolans värld som lärare och då fick man bedömningen direkt.
För grejen är, alltså, du har en väldigt spännande bakgrund. Du är vd på ett företag idag. Mm. Du har din bakgrund från skolan. Du har varit rektor, med minst rätt. Mm. Så du har ju spännande och bred erfarenhet. Men i alla fall, du var lärare, du fick feedback.
Ja, och från början så halkade jag in på ett bananskal egentligen, för jag visste inte vad jag ville göra med mitt liv och efter jag hade gjort lumpen. Och innan så hade jag aldrig ens vågat ställa mig inför en liten grupp och prata. Mm. Men sen halkade jag in och började och sen fick jag en fantastisk handledare som pratade mycket kring ledarskap i klassrummet och sånt där som gjorde att men det här är nog rätt spännande. Mm. Sen började jag och fastnade direkt, tyckte det var helt fantastiskt att jobba med, ja, det är ju ledarskap i olika former, ja, som lärare.
Och sen blev du rektor?
Ja, och i skolans värld så som den såg ut förr när jag var där så fanns det egentligen inte några andra möjligheter att utvecklas eller få nya typer av roller inom skolan. Utan då var man antingen lärare eller så kunde man bli biträdande rektor eller rektor. Och jag halkade in. Jag hade jobbat lite grann som arbetslagsledare innan i och för sig och fick frågan. Jag hade inte ens tänkt på att jag skulle vilja jobba med att leda lärare. Mm. Men så halkade jag in och började prova och tyckte att det var jättespännande. Jätteutmaning, men väldigt roligt.
Nu, jag och lyssnarna vill höra mer om vad du jobbar med idag och så vidare. Men får jag ändå skjuta in, jag har jobbat med skolledare i min konsultroll. Mm. Det är kanske inte, skolledare har det kanske tufft. Det är lärare som ska ledas, det är högutbildade människor som har en egen uppfattning om hur saker och ting ska göras. Jag tror att det kan vara utmanande att vara skolledare.
Absolut. Fantastiskt roligt men väldigt utmanande. Det är människor som är vana att leda hela dagarna och styra och ställa. Ja. Och sen, ja, men alla beslut som man fattar som rektor behöver man förankra otroligt noga. Ja. Och förklara också, inte minst, jag menar, titta på lönesamtal och sånt också. Även om det är 50 kronor som skiljer emellan så behöver man kunna motivera varenda sak. Så ja, väldigt utmanande.
Och jag kan bygga också på det, för att jag har förutom att jobba med skolledare också jobbat med andra professioner, typ psykologer och lärare. Mm. Och alla de här professionerna har en, ja men de ska jobba självständigt. Mm. Psykologer och läkare har legitimation. Jag har ju lärare också nu för tiden, kommer jag på. Det kan vara utmanande. Förlåt, jag blev lite ivrig här, ja. Anders. Men lärare, rektor och sen?
Sen fick jag förmånen att gå över till och jobba med utbildningsfrågor men på Svenskt Näringsliv. Och sitta som beställare på andra sidan och påverka i det här fallet då gymnasieutbildningar. Just. Hur de skulle vara utformade för att matcha arbetsmarknaden. Då.
Det här har vi pratat om för länge sedan, men nu kommer jag... Ja, precis. Mm.
Och sen har jag också fått förmånen att prova någonting annat. Jag blev vd för en kollektivavtalsstiftelse som jobbade inom handeln. Mm. Och därifrån sen halkade in på ett bolag som är från början var ett shared servicebolag med ett antal fackförbund som centraliserade all typ av hantering med medlemsuppgifter och lönehantering och sånt där. Och framförallt IT. Men numera är vi egentligen ett rent IT-bolag.
Ja, just det. Mm. Och det var ju där vi liksom fick kontakt med varandra då 2018, för du hade en dåvarande HR-chef som jag hade jobbat med i ett annat sammanhang och du hade en ledningsgrupp och hon förmedlade kontakter mellan oss två då, så där det började. Och som sagt, du var ju min allra första kund.
Ja.
Ja, jag kom faktiskt ihåg alla första gången vi träffades. Jag hade den här kavajen på mig.
Alltså det.
Ja, det är därför jag har den en dag till. Okay. Du kan inte lyssna och se den, men den här kavajen hade jag första gången jag träffade Anders. Mm. Kul. Så här, jag råkar veta att du är inbiten, för att säga fanatisk seglare.
Ja, på gränsen till extrem så.
För det var någonting på Facebook jag såg att du hade fått tagit något certifikat.
Ja, jag har legat i en pool och övat man över bord och halvt drunknat, trots att det var i en 25 grader varm pool utan vågor. Så att jag har fått ytterligare insikt i hur viktigt det är att stanna kvar på båten.
Jättebra insikt. Ja. Jättebra. Du, tack för den här bakgrunden. Mm. Innan vi satte på inspelningen här så sa du att det var någonting som du och jag diskuterade i början av vår bekantskap som har stannat kvar hos dig.
Absolut. Någonting som i efterhand kan tyckas så otroligt självklart och enkelt, men som verkligen fastnade så hårt i mig efter vårat första möte och det som du jobbade med min ledningsgrupp och mig tillsammans. Det var ju det här med roll, mandat och ansvar. Och min bild innan vi hade sett så tyckte jag så här, ja men jag är väl jättetydlig med vilka roller finns, vilket mandat har man och vilket ansvar. Men det blev väldigt tydligt ganska snabbt över hur viktigt det är att man lägger tid och energi på att verkligen djupdyka i de här frågorna. Mm. Och det tycker jag är intressant. Hur kan en sån enkel sak vara så komplicerad? Mm.
Det är jätteintressant. Dels ämnet i sig är intressant, men också den större frågan. Hur kan det som verkar så enkelt vara så komplicerat? Det är någonting som jag, när jag ibland i mina filosofiska stunder funderar på vad jag egentligen håller på med, vad är mitt bidrag till universum, så är det sällan att säga någonting som folk inte redan vet. Innan vi träffades hade du hört roll, mandat och ansvar. Det var ingen nyhet.
Nej.
Men bidraget är väl kanske i så fall att, precis som du säger, djupdyka er. Vad betyder det här då? Det finns ju ett begrepp som kallas falsk konsensus. Vi tror vi är överens om någonting.
Mm.
Det var vi tydligen inte.
Nej.
Och roll, mandat och ansvar är ju en delmängd i detta stora universum. Hur har du tillämpat det då?
Nej, men jag har ju tänkt på det ända sedan dess och jag tänkte på det innan också, men kanske inte så strukturerat. Alltså vikten av att man har en gemensam bild också. Det här med ledningsgrupper, som jag pratar med många av mina kompisar som har motsvarande roller eller andra roller också. Man pratar ofta om ledningsgruppsarbete och att det ofta är ganska stora utmaningar i det.
Mm.
Och i vårat resonemang som vi har haft mellan varandra så har vi ofta landat i precis samma sak. Mm. Att man sitter där med kanske lite olika bild av vad är det ledningsgruppen ska göra.
Mm. Klassiker skulle jag säga.
Ja.
Verkligen en klassiker. Jag, när jag jobbar med ledningsgrupper så kommer förr eller senare till punkten vad är ledningsgruppens syfte. Och jag kan säga det här, ledningsgruppens syfte, eller så här, det beror på vilken guru man går till, men det finns en två norrmän som heter Bang och Middelfart som har skrivit en artikel som heter What Characterizes Effective Management Teams. där de har gått inom 40 års forskning. Jäkligt bra artikel. Går att ladda ner gratis från nätet för övrigt. What characterizes effective management team? Bang och middelfart. Googla det så kan du ladda ner den artikeln. De har 7 förslag på syften. Mm. Där 2-3 lite grann går i varandra. Men det som jag brukar säga, nu kommer jag till poängen då. Leda, styr och utveckla organisationen. Om man säger det, så är det ingen som säger så här. Aldrig hört förut. Utan folk fattar, ja, absolut. Det fattar ju folk, det är omedelbart. Men att gå från den insikten till handling, det brukar ta, eller för att gå från insikt till att det landar, brukar ta 90 minuter i en grupp. Ibland 120. Har jag varit med om. Mm.
En annan sak som jag reflekterar över också, förutom det här med roll, mandat och ansvar, var också en övning som du gjorde precis i början där du ritade ut hur, vad har man för historia egentligen inom bolaget? Och den var också fantastiskt kraftfull, som jag inte hade tänkt på innan. Hur viktigt, vad är det man har med sig och hur har det sett ut i bolaget? Mm. Gör du alltid sådana?
I princip alltid gör jag den. För den som inte varit med om det, så är den korta versionen av övningen att jag frågar vem i gruppen, vem här i rummet har varit med längst i gruppen? Det är någon som räcker upp handen. Ja, men så här, Kalle, hur var det på din tid? Vad ägnade ni er åt i ledningsgruppen? Fanns det ett uttalat syfte? Hur var mötena? Pågick det någonting i organisationen? Och så intervjuade en person i taget, så ritade vi upp en tidslinje på en whiteboard. Och som du frågar, gör jag alltid den? Ja, i princip alltid. För att det finns nästan alltid någonting i historien som bildar någon form av mönster. Ofta är det, apropå det du sa, ett bristande syfte. För då, hade ni ett uttalat syfte? Nej, det hade vi inte. Och så frågar nästa fråga, hade ni ett syfte på den tiden? Nej, det hade vi inte. Alternativt kan det ha varit organisationsförändringar eller andra, organisationsförändringar eller gruppen hade under en period en väldigt, det ser man ofta i privata entreprenöriella företag, en väldigt stark grundare. Som liksom höll gruppen i järnhand. Och den kulturen kan finnas kvar 15 år senare fast grundaren är borta ur bolaget. Så när man får syn på, alltså jag har så många exempel, jag kan nöja mig med de här två just nu. Får man syn på historien och se, det finns ett mönster här. Då blir det förklaringsvärde. Varför är det som det är idag? Ja, det är någon historisk kvarleva som liksom hänger i luften som vi aldrig har tänkt på kanske. Faktiskt.
En annan sak som dyker upp ofta i mina diskussioner med mina kompisar och sånt, förutom det jag var inne på nu, det är det här med kommunikation. Det spelar ingen roll. Man kan kommunicera till döddagar eller man kan kommunicera alldeles för lite. Men man får aldrig att en hel organisation är nöjd med kommunikationen.
Nej.
Vad är dina reflektioner kring det? Är det unikt eller...?
Och då menar du kommunikationen från ledningen till organisationen?
Ja, rent generellt. Alltså, det kan vara kommunikation på alla plan. Det kan vara kommunikation mellan en chef och en underställd. Eller det kan vara mellan olika enheter. Ibland tycker de att man informerar för mycket och ibland tycker man att man informerar för lite och sånt. Och hur man hittar den här gyllene medelvägen så att man får flertalet. Man kommer ju aldrig få alla jättenöjda. Men...
Ja, men om vi börjar med, jag hummar lite för jag tänker var ska börja någonstans. Om man börjar med kommunikation från ledningen till organisationen så är ju det, jag har inga hårda data på det, men om jag går till att ta upp i huvudet alla ledningsgrupper jag jobbat med så skulle jag säga oftare än inte så saknar man faktiskt en kommunikationsstrategi. Det är någonting som man kanske höll på att säga, gör on the fly, det var lite slarvigt, men den är inte genomtänkt. Nej. Är den inte. Så att ibland kommer ut information som du säger, kanske lite för mycket information, ibland lite för lite information. Jag tror så här, det är en ekvation som inte går att lösa, tror jag. Jag tror däremot att om vi pratar ledningsgrupp då, eller vd, behöver fundera på tillsammans kanske med kommunikationschefen, vad är det för information, hur ska vi tänka, vad är strategin? Och sen får man nog leva med att folk alltid kommer ändå inte helt nöjda. Liksom. Men saknar man en strategi, ja, då, det är ju ingen hit. Jag skulle säga att det är ganska förekommande. när det gäller kommunikation från chef till medarbetare. Det finns ett begrepp i min psykologvärld som är kommunikation i maktasymmetriska relationer. För att prata fikonspråk. Mm. Fast jag tror att det framgår.
Ja, man förstår ju vad du menar när jag säger det. Så att, ja.
Kommunikation i maktasymmetriska relationer. Och då kan man tänka på en vd för en stor koncern som jag jobbade med för ett par år sedan. Där vi kom till det här med hur ledningsgruppen skulle uppträda i förhållande till sin organisation. Då sa han eftertänksamt sa han så här. Vi ska kommunicera varsamt och inkluderande. Och då tror inte jag att jag vid det tillfället hade sagt kommunikation i maktasymmetriska relationer. Men han hade ju en intuitiv förståelse för vad greppet implicerar. Det blir, jag menar, du och jag har ju blivit kompisar. Mm. Så att jag skulle kunna säga, fan skärp dig Anders. Mm. Och du kan säga, nu får du ge dig. Men om någon av oss är Anders chef. Mm. Och man säger, nu får du fan skärpa till dig. Nu har vi kommunikation i maktasymmetriska relationer. Så jag tror det är det första jag kommer att tänka på i den aspekten. Att vara varsam i kommunikationen. Och sen tänker jag den andra aspekten. Nu pratar jag på varandra.
Ja, absolut.
Ja, är att du ska ju ibland kommunicera saker och ting som kanske inte folk vill höra. Mm. Och då kan ju chef ibland få höra, förstår inte. Och så sitter de hos mig då, jag som coach då. Jag måste bli bättre på att folk förstå. Och nästan allt det handlar inte om att de inte är begripliga. Det handlar om att folk inte accepterar. Mm. Och, och om chefen inser att det handlar inte om att... Så här, det handlar, du har, så här, att inse att jag har nog gjort mig förstådd. Det är inte det som är problemet. Utan problemet är ju hur ska jag få till en acceptans om möjligt. Det kanske inte heller går. Mm. Nu har vi en neddragningsprocess, du är uppsagd. Kanske inte man får jättemycket acceptans på att folk liksom...
Jag har nog alltid haft någon mantra över att de jag jobbar tillsammans med och mina medarbetare, att de behöver inte alltid gilla besluten som man fattar, men däremot så behöver de förstå besluten. Det är väl det som jag har haft försökt tänka på. Det här är så himla viktigt. Ja, men jag kommer aldrig få dem... Alla var nöjda liksom.
Och då kommer vi in på den här domänen svåra samtal. Till exempel en uppsägning. Där när man utbildar chefer i det så är ju poängen så här. Kort, koncis, supertydlig. Mm. Och sträva inte efter acceptans i det läget. Så det är så här Anders att du är uppsagd. Mm. I det läget sträva bara efter tydlighet och förståelse. Acceptansen får vi om den går att fixa ta i steg två tänker jag.
Men tror du, är det applicerbart på alla typer av personligheter? Ska man börja med den tydligheten och den kortheten? För vi är alla olika. Det finns vissa som har ett väldigt stort behov av att vända och vrida och resonera och fram och tillbaka. Men du tycker att man ska gå ut med den tydligheten och kortheten?
Alltså det blir ju så här, tillspetsad fråga och så blir tillspetsad svar då. Men ja, skulle jag säga. Mm. Vad tänker du alternativet skulle vara då?
Nej, jag håller med dig, men jag tycker det är intressant så. För att jag kan nog själv, det hänger kanske inte exakt ihop med det vi pratar om nu, men det här med fort och fel, man vill liksom forcera fram saker och man vill liksom få fram bara kärnan först. Och då har jag ibland kanske fått någon kommentar så här, ja men det behöver gå lite långsammare, det behöver förankras och förklaras kanske lite mer. Och det är väl lite grann som spiller in på det här
området. Vem är vilka står för den kommentaren?
Ja, det är ju de som kanske inte är nöjda med det man ska besluta om.
Precis, och jag menar, ibland brukar jag också när man pratar med, håller en utbildning med chefer eller har en coaching. Tappat tråden lite grann. Vi pratar om svåra samtal och att ge ett tydligt budskap. Bara för att tappa tråden här. Vad var det du sa, Anders?
Ja, det sitter jag själv och funderar på. Vad var det egentligen jag var inne för? Nej, men jag var inne lite grann på det här fort och fel också. Och trycka ut eller snarare så här var vi nog inne på att personer är olika. Att vissa har ett större behov av att mer resonera och fundera och eftertänksamhet och få vända och vrida på allting.
Ja. Jo, nu vet jag vad jag skulle säga. En analogi som jag ibland drar. Så här, alla vi har haft förhoppningsvis en partner eller ett antal partner. Mm. Privata flickvän, pojkvän, vad man har för någonting. Fru. Och vid något tillfälle har man ju kanske gjort slut. Mm. Och vid något tillfälle kanske man blivit dumpad. Mm. Jag har aldrig varit med om att ha slutat med Gud, vad bra det här blev. Tack för att du valde den här dagen. Utan det är alltid, varför gör du det här nu? Hur det här kommer som blixt från klar himmel. Så analogin är, man får liksom leva med att det blir inget bra. Utan man får sträva efter att göra så lite dåligt som möjligt, tänker jag. Mm. Hänger du med på analogin?
Ja, absolut. Ja. Absolut.
Ja. Jag ser att du tittar upp och börjar tänka.
Nej, men det är så, det vi pratar om, det är så brett. Man kan ju gå ut åt alla håll och kanter och resonera i all evighet kring de här frågorna.
Och jag liksom, jag går tillbaka till, vi har pratat om kommunikation från ledning till organisation, från chef till medarbetare, och sen var vi också inne på inom en grupp, tror jag vi är inne på. Och det är ju liksom, det är ett helt universum. Det finns den kommunikationsteori eller modell som jag lutar mig mot, den innehåller 45 beteenden. Jag råkar kunna dem utan till. Men det tog ett tag liksom. Okay. Men när man får koll på dem, och då kan man ju också börja se vad det är som händer i ett rum. Mm. Man ser att det finns en tendens till att avfärda. Mm. Det finns en tendens till att avbryta. Det finns en tendens till att, vad är motsatsen till uppmuntra, nedvärdera eller dissa? Man dissar varandra. Så när det gäller kommunikation i en grupp, så om man liksom går från de här 45 kondenserade beteendena till någon slags högre aggregerad nivå, så är det så här: det är bra att ha ett utforskande klimat. Mm. Det är bra att koppla på sin nyfikenhet. Det är bra att uppmuntra varandra även om man inte håller med. Och man kan sträva efter att minska andelen ja, men. Och man kan, de som har läst min blogg, de har ju hört att idag, för jag har skrivit i så många blogginlägg. Minska andelen ja, men. Öka andelen berätta mer och se vad som händer. Det blir en jädra skillnad. Mm. Blir det.
Det sitter fast etsat i mitt minne. Du gjorde ju bland annat den övningen, det här med jag, men. Man ska undvika att säga ja, men. Ja. Och det är... Många gånger så kan det vara väldigt svårt. I alla fall för mig personligen. Så där. Men jag har ju en idé. Ja, men. Jag tänkte så här. Ja, men.
Ja. Och det där är någonting som det finns en pedagogisk utmaning i att förmedla det där budskapet. För att ibland länder folk, vad då ska vi bara sitta och hålla med varandra? Mm. Då kommer det ingen vart, vilket de har helt rätt i. Mm. Det finns en studie som pratar om, man tittar på högpresterande och lågpresterande ledningsgrupper. Och så frågar man sig, finns det någon samband mellan produktiviteten och kommunikationsmönstren? Och jag hoppar över alla detaljer, alla oberoende variabler och det där. Men blir man nu nyfiken på det här, kan man skicka ett mejl till mig så kan jag skicka artikeln. Då såg man att i de lågpresterande grupperna så var det 95% argumentation och 5% utforskande. Och en annan andelsfördelning var, om jag minns rätt, 75%, 25% uppmuntran och 25% negativa inspel. Mm. 75. 95-5, 75-5. I de högpresterande, nu kommer poängen, då var det 50-50 att argumentera och lyssna. Så i de högpresterande så har man fortfarande en frisk debatt. Och då får väl ett annat jag med en slinka med, tänker jag. Det är inga konstigheter. Så poängen är att hitta balansen. Mm. Så här, nu driver jag min fråga och nu argumenterar jag för den. Jag kanske till och med säger ja, men. Mm. Om jag andra halvan av tiden säger, men du Anders, nu vill jag höra hur du tänker. Mm. Berätta mer. Jag kanske inte håller med om det du säger, men jag gissar att du har skäl till ditt resonemang. Berätta. Mm. Och sen det andra jag uppmuntrar då. Det där var ett bra förslag. Ja. Du, det där har jag aldrig tänkt på. Mm. Det låter ju, jag vet inte hur det låter eller man hör det här, för det kan bli så här trivialt liksom. Men jag ser det hela tiden i verkligheten. Jag ser skillnaden. Mm.
Jo, men det blir ju så påtagligt just i och med att vi har diskuterat det så många gånger. Både affärsmässigt och även privat så där, när vi har diskuterat just de här frågorna. Hur viktiga de är för att få en kommunikation som är bra. Och där båda känner att man blir hörd på, men man får samtidigt liksom stå för det man tycker och sånt också. Ja. Det är ju superviktigt, fast det är så enkelt.
På pappret är det busenkelt, sen ska man göra det. Och jag är ju inte någon, hur ska jag säga... Jag är troligen något skickligare än medelsvensson, men jag är fasiken inte någon liksom Dalai Lama eller munk liksom som gör det här. Jag, speciellt med privata relationer, så är det mycket ja men från mig också. Liksom. Så det är ju igen, det är samma som ledningsgruppens syfte. Det är busenkelt att förstå det här, inga konstigheter. Ja. Att göra det, det är en färskvara som man hela tiden måste påminna sig om. Mm. Nu fick du en jättelång utläggning på det här med kommunikation. Men
det är ju grunden, tänker jag. Det är grunden till mycket.
Verkligen. En annan grej som i vårt försnack som du tog upp var det här med fort och fel. Och du har varit inne på det nu med.
Ja.
Jag är lite nyfiken på, kan inte du utforska lite?
Ja, jag ska utforska. Ja. Ja, men. Nej, jag har själv reflekterat ju äldre jag blivit hur min ambitionsnivå när jag var ny ledare och ville göra förändringar och ville att det skulle hända saker, att jag då klev på den här klassiska misstaget att man inte låter saker och ting ta tid utan går in och fort och fel. Mm. Jag vill reagera på en gång. Det händer någonting som inte är bra. Jag måste reagera på det och så smäller det till i verksamheten. Och sen så kanske jag inte hade ägnat tillräcklig tid till att titta på alla parametrarna utan gå bara direkt på en lösning.
Mm.
Och det kan jag nog tycka med åldern och blivit lite klokare och lite lugnare också.
Mm.
Att se vikten av att faktiskt fundera, titta på alla vinklar. Numera så när jag skriver ett mejl som jag gör ibland, kanske i affekt, så skickar jag det inte idag. Utan då låter jag det ligga kvar i utkorgen. Sen dagen efter så går jag och tittar på det här. Kan jag fortfarande skicka det här? Och då har det väl hänt några gånger kanske att jag formulerar om mig lite grann.
Mm.
Så där är det med det här fort och fel. En ambition om att vilja göra saker och ting snabbt och andra kanske inte riktigt hänger med i mitt huvud, vad jag tänker.
Alltså ett parallellt spår till det som jag tänker är en paradox i chefsrollen är att å ena sidan, vi vill ha en chef som är framåtlutad, får saker att hända drivande.
Mm.
Det är därför du blir vd till exempel, eller chef överhuvudtaget. Samtidigt så ska man då förhålla sig till det här som du är inne på, lite eftertänksamhet, kratta manegen, tänka ett varv till. Och det där blir väldigt tydligt när man håller utbildningar i coachande ledarskap. För idén, om man skulle koka ner det, så är idén så här: jag ställer frågor till dig och hjälper dig att tänka klokt.
Mm.
Jag går inte in i råd. Jag tycker att du ska göra så här. Utan, vilka alternativ ser du? Frågar jag. Du säger jag ser A, B och C. Okej. Okay. Vilket av dem känner du mest för då? Jag lutar lite åt B. Vad spännande. Vad är det som talar för och som talar emot? I detta utfrågande så kommer du fram till någonting. Om man då ska träna chefer i det här så hoppar de över det här. De går rakt in i rådgivningen.
Mm.
Talar om för andra vad de ska göra. Mm. Så där har jag verkligen sett hur paradoxen liksom blir väldigt tillspetsad.
Mm.
Du ska vara drivande, men du måste också hitta din eftertänksamhet och lycka till och liksom åka fram och tillbaka.
Ja, sen är man ju olika också. Jag vet en medarbetare som sa till mig så här: men Anders, du behöver inte komma med svar hela tiden.
Mm-hmm.
Ibland behöver jag faktiskt bara lyssna på vad den har att säga. Jo, men jag har en ambitionsnivå och ett driv. Jag vill någonstans. Jag vill komma med lösningar på saker och ting.
Ja.
Men ibland så kan man ta sig tiden till att faktiskt bara lyssna, inte komma med lösningar.
Ja. Jag sitter och fantiserar om att den som lyssnar på den podden känner igen väldigt mycket av det du beskriver. Jag måste tänka på en annan grej. Jag hade en period, jag hade väldigt mycket ledarutbildningar för nya chefer. Och när man frågar så här: ja, du ska ju utvärdera det här plötsligt. Vad är ni mest nöjda med? Då vill man ju höra att man var en duktig konsult. Att man lärt sig någonting viktigt. Men när de alltid sa var det så här: det var jättebra att få träffa andra i samma situation och förstå att jag inte är ensam. Har jag gjort något bra? Då? Men jag tror att jag hade gjort något bra. För jag hade skapat den strukturen för det. Då. Jag tror du delar med dig väldigt generöst av de här grejerna. Jag tror att det kan vara befriande. Framförallt för yngre chefer att höra där.
Mm.
Faktiskt.
Självreflektionen tycker jag är en av de viktigaste delarna. Man måste ju fundera på vad är det man själv gör som är framgångsrikt och vad är det som man kan förbättra liksom. Och hitta ibland kanske lite olika former också kring ledarskapet beroende på vilka man jobbar tillsammans med.
Okej, okay. Då kommer jag till en fråga som jag har sugit på, inte just inför vårt möte, men vad är ledarskap?
Det är en svår fråga, men för mig är ledarskap att få andra människor att växa och utvecklas. Liksom. Det tycker jag är ett led, att man leder någon som man ser till att den har rätt förutsättningar för att kunna driva affären om vi tar det rent affärsmässigt. Sådär. Få ett bättre resultat, lägre priser eller högre priser beroende på vad det nu är för någonting. Det är ledarskap för mig och jag tror att det grundlas väldigt tidigt i min lärarroll med att jag ansåg att ja, men mitt jobb är ju att få eleverna att växa och sånt här. Och det sitter kvar i ett minne som jag har därifrån att jag hade några elever som var otroligt svaga i skolan utav olika anledningar som hade hamnat i ett fack då med att de inte pluggade och de kunde ingenting. Och sen preppade jag de här eleverna innan ett läxförhör. Jag hade muntligt läxförhör. Så preppade jag dem innan i ett rum bredvid som ingen annan såg och bara, du, jag kommer ställa den här frågan till dig och då ska du svara de här sakerna. Mm. Och då när man hamnar i den situationen att de fick möjlighet, de växte något enormt när de inför sina kompisar kunde visa att de kunde det här. Nästa gång så hade de pluggat på den här läxan som de aldrig hade läst innan. Och det är lite grann vad jag tycker ledarskap är. Man ser till att ge sina medarbetare helt enkelt nycklarna och sånt. Sen har ju de extra kompetenser och sånt som inte jag har. Men de ska utvecklas. Så tänker jag.
Och jag, det kan inte den som lyssnar se, men det ler när jag hör det här. För att jag fattar direkt vad du pratar om, för det är samma sak i mitt jobb. Mm. Jag är psykolog liksom, så jag går igång på att få utveckla. Det är enormt tillfredsställande. Mm. Och jag har inte jobbat med barn och ungdomar som du har gjort. Men jag kan tänka mig att det kan vara minst lika, om inte mer tillfredsställande, att göra skillnad i en ung persons liv.
Absolut. Ja.
Vad spännande. Jag tänkte på, när du jobbade inom skolan, var det inom kommun eller var?
Både och. Ja. Jag började på kommunal skola.
Ja. Och sen privat eller?
Och sen privat också, ja. Gymnasieskola.
Skulle du våga dig på, och jag är öppen för att du kanske inte kan eller vill, men går det att säga någonting om skillnaden i att arbeta som chef i en kommunal organisation eller i en privat organisation?
Nej, inte utifrån den erfarenheten som jag har. Däremot så när jag tittar på dels mina kollegor när jag var lärare och sen när jag var rektor också, att många gånger de som var de som brann mest för sina ämnen som de undervisade i, de var inte alltid de bästa lärarna. Utan det var de som brann för själva uppgiften, den här pedagogiska gärningen. Det var de som verkligen ville saker och hade förståelse för att människor var olika och sånt där. Så att det var väl egentligen det som var både likheten på det kommunala och det privata. Det handlade inte så mycket om ledningen på skolan, utan det handlade om de enskilda lärarnas vilja, om det var den pedagogiska delen eller om det var ämnesdelen som drev dem i sin gärning. Låter det något sån här?
Ja,
jag kände att jag svävar ut.
Nej,
lite.
Men jag fattar. Och däremot har jag aldrig tänkt på det, men jag förstår vad du menar. Är man i första hand, ska vi säga, matematiknörd? Ja. Eller i första hand intresserad av pedagogik och utveckling? Liksom.
Och då beror det helt och hållet på vilken typ av skola man jobbar inom, var min erfarenhet då. Att, jag menar, har man väldigt studiemotiverade elever som sitter och lyssnar och som kanske ligger på en högre nivå kunskapsmässigt, jag menar, då kanske en sån som brinner för ämnet enbart lyckas fantastiskt bra. Men om man istället ska jobba med motivation för att man ska förstå varför man ska använda matten och vad man ska ha den till och sånt, då krävs det andra egenskaper.
Ja, just det, lyfta sig till någon form av metaperspektiv kring varför ska jag kunna multiplicera till exempel. Ja, okay. Intressant. Men det jag hör dig säga då är att du kan inte så här pinpointa att det här är en kvalitativ skillnad mellan till exempel kommun och privat. Då. Ja,
nej.
Okay. Intressant. Jag trodde nämligen att du skulle säga det. För det är ju åtminstone på pappret en skillnad att jobba i en politiskt styrd organisation. Då. Okej. Okay. Jag byter ämne.
Ja.
Jag vet också att förändringsledning intresserar dig.
Absolut. Och det har blivit otroligt tydligt i den rollen som jag har idag. Vikten av det. Jag jobbar ju med enormt stora IT-projekt. Som man tidigare och rent historiskt kanske har tänkt på att det är ett IT-projekt. Men många gånger så är det ju ett verksamhetsprojekt. Man ska införa något nytt system och sånt. Och om man då inte jobbar med förändringsledning med den personalen som ska ta emot de här systemen, då blir det så otroligt mycket svårare. Nu har vi jobbat med det under så många år och mina kunder är fantastiska. De börjar förstå liksom att nej, men för att man ska lyckas med sånt här projekt så måste man jobba med förändringsledning. Att man ska jobba på ett annorlunda sätt kanske än vad man har gjort tidigare. Mm. Än att stirra sig blind på den teknikstödet som finns runt omkring.
Hur har du och dina medarbetare skapat den här förståelsen?
Vi har försökt göra tydligt vad det är som ska ske, vilka förändringar som kommer sen, och gett också de kunderna en möjlighet att förstå att om man ändrar en verksamhet till exempel, så kan man kanske komma billigare undan också. Mm. Mot att man bara tittar på färdiga IT-produkter i det här fallet då. Så tittar man på någonting, det där verkar himla ballt. Istället för att titta på, men skulle vi kunna ändra någonting i det vi gör idag för att få en bättre funktionalitet eller annorlunda eller billigare eller sånt. Det tror jag har varit en av framgångsfaktorerna, att vi jobbar väldigt mycket med förståelsen för vad kommer det här att innebära sen. Sen har kunderna fått jobba själva då. Med de frågorna, med sin egen organisation.
Men jag har ju varit medarbetare i många år innan jag liksom startade mitt eget bolag och allt det där. Och jag, om man går till mig själv, är ju en av Sveriges mest konservativa personer. Jag hatar ju förändring. Mm. Hatar. Jag kommer ihåg när vi skulle införa ett nytt sätt att redovisa tid på det konsultbolag jag var anställd på för, vad blir det, 10-12 år sedan, 14 år sedan. Och jag fick ju nästan ett anfall. Mm. Och jag inser själv att det var en stark överreaktion. Men jag fick den reaktionen, varför ska vi göra det här? Liksom. Och min chef tålmodigt försökte förklara för mig. Så att det är på väg. Så här. Jag gissar, speciellt i IT, i alla fall jag känner mig rätt tafatt och kanske många människor, så ska det komma någon då. Nu ska vi göra så här istället. Mm. Hur bäddar ni? Jag menar, det är en sak jag hörde dig prata om, att preppa kunden, men medarbetarna.
Och det är ju där. Det är där som mina kunder, de jobbar ju med sina medarbetare. Att de låter folk tidigt i ett projekt få kunskap om vad är det vi ska göra för någonting. Och de kan få bli delaktiga och förstå det här projektet, syftet är att vi ska ha ett nytt sånt här system. Och de kan få vara med från början.
Aha.
Det är det som är nyckeln, och det är det jag menar med förändringsledning. Istället för att man får inte glömma bort de som jobbar med de här sakerna i verksamheten. Och bara ge dem ett konstaterande av här har ni en ny produkt, nu ska ni börja använda den. Ja, utan låt dem vara med i processen. Ja. Det är väl det som jag menar. Så att det får verka in också. Nu är det dags för att ändra det här sättet som vi har jobbat på i 25 år. Och göra så här istället.
Men har du och dina medarbetare gjort en pedagogisk gärning för att få era kunder att förstå att de i sin tur måste grunda hos sina medarbetare?
Jag tror att delvis har vi gjort det genom att vi har skapat en det vi kallar för förvaltningsmodell, med att vi har satt upp rutiner för om någon har ett önskemål om en förändring eller ett nytt system och sådär, så ska man börja från grunden. Ja, men för det första, varför ska vi ha den här saken? Vad är nyttokalkylen på de här sakerna? Och få med alla i en organisation med att förstå dels vad det kommer kosta, vilka resurser som kommer krävas under tiden av ett sånt här projekt. Så att vi har gjort det lite jobbigare att beställa saker. Men däremot så tror vi att vi märker att det blir mycket mer positivt i mottaget där ute när man har jobbat med hela organisationen där ute. Så att de förstår vad som komma skall.
Alltså det här låter ju för bra för att vara sant, höll jag på att säga. Jag funderar på om du underdriver din och er, dina medarbetares betydelse. Det låter ju som att ni har hittat, jag förstår att det är en kedja, va? Det är ni då på ert företag från att era kundföretag som i sin tur har sina medarbetare. Det är en kedja av saker som ska landa och komma i rätt ordning med rätt tempo. Mm. Det låter ju för sant. Men jag hörde också säga, tror jag, det har inte alltid varit så.
Nej, absolut.
Nej.
Inte.
Nej.
Absolut inte. Tvärtom. Mm. Och det är det som har varit en väldigt smärtsam förflyttning egentligen. För det är klart att införa en ny förvaltningsmodell som vi har, det kräver ju en hel del utav en organisation också. Man måste vara delaktig och man måste motivera varför man vill saker och sånt. Så att det är klart att det har gjort ont. Men samtidigt så har de ju sett att resultatet blir ju så mycket bättre när man gör det här. Och sen har jag ett mantra med kommunikation. Varenda led i en sån här, vi måste kommunicera vad är det vi gör för någonting? Vilka förväntningar har vi på de som ska vara med i projekt till exempel? Mm. Ja, men hur mycket tid kommer du behöva lägga på det här projektet? Mm. Hela tiden, bara pumpa ut information och kommunikation.
Du har ju introducerat mig för ett begrepp som är förväntanshantering. Ja. Jag hade aldrig hört det förut.
Nej.
Men jag fattade ju omedelbart när du sa det. För jag tror du sa att du, Anders, skulle förväntanshantera mig, Mikael. Kommer inte ihåg vad det gällde med att säga att det där ska jag snå. Det var ju skitbra. Mm. Så jag tänker att ni jobbar med också förväntanshantering.
Ja, absolut. Mm. Det är en stor del att man ska förstå vad som kommer att hända och vilka konsekvenser det kan få och vad som händer om man inte gör det och så vidare.
Men förändring, den här klassiken då, the only constant is change, det är en klassiker. Och min magkänsla är att förändringstakten ökar hela tiden.
Absolut, alltså, och speciellt inom... Liksom. Ja. Så är det. Och tittar man på IT som jag jobbar med nu, det ser vi ju bara rent personligt också med AI
just,
och sånt.
Just det.
Och sen inte minst hela säkerhetsaspekten av det, cyberhot och sånt som sker. Så att det är en stor pedagogisk utmaning att förklara varför man behöver lägga ibland väldigt mycket pengar på just säkerhet och sånt också.
Ja, just det.
Men det är också en typ av förväntanshantering med men vad skulle det innebära om våra system inte ligger upp och sånt där? Vad skulle det innebära för er som verksamhet?
Ja. Det är intressant att du talar det. Jag är en av de där som typ, det blir inte så farligt. Men det är vad du menar. Tills min LinkedIn blev kapad.
Mm.
Ja. Och min LinkedIn skickade hundratals meddelanden till mina kontakter. Bara som en anekdot då, att man är så här, man ska lyssna på de goda råden kring eller IT.
Mm. Vad tror du om man tänker på, vi har varit inne och pratat om massa olika saker, men det här med liksom, för att få ett bra samarbete, och det kan vara samarbete inom en organisation eller det kan vara mellan organisationer och sånt där. Vad tror du är nyckeln för att få ett väl fungerande samarbete? I din profession, vad tänker du? Vad är viktigast?
Jag tänker då inom en organisation mellan enheter och avdelningar.
Är det det är en av frågorna.
Ja, vi kan börja där.
Ja.
Det är också så här, förrädiskt enkelt faktiskt. Mm. Jag tänker var jag ska börja någonstans. Men om vi tänker enhet X och enhet Y. Som ska samarbeta, hitta på, vi säger säljavdelningen, marknadsavdelningen. Det är bra om de ska ju samarbeta.
Mm.
Då är det bra om de som jobbar på säljavdelningen har koll på vad marknadsavdelningen har för mål.
Mm.
Och att de som jobbar på marknadsavdelningen har koll på vad sälj har för mål. Det är också bra om det finns personliga relationer över teamgränserna. Så Kalle på sälj känner Lisa på marknad. Det tredje som är bra, det är om cheferna förstår att de inte bara är ansvariga, så här, chef X är inte bara ansvarig för enhet X och chef Y är inte bara ansvarig för enhet Y, utan chef X och Y ska skapa förutsättningar för sina medarbetare respektive enhet att samarbeta. Till exempel sätta upp ett månadsmöte, bara för att ta ett trivialt exempel. Om man har kännedom om varandras mål, om man har personliga relationer med teamgränserna och cheferna verkar för samarbetsprocesser. Det som händer då är att information flödar spontant. Man får ett mejl. Eftersom jag sitter på den här enheten och känner dig borta på den andra enheten och jag vet vad ni håller på med, så inser jag när jag läser mejlet. Det här är viktigt för Anders och hans gäng. Så jag vidarebefordrar det till dig. Om jag inte vet vad ni håller på med och inte känner dig, kommer inte vidarebefordra det. Och det andra som händer är att man koordinerar sig i större utsträckning spontant. Så det här är liksom, det här är...
Mm. Har du fått frågan nu, jag tänker på med hela pandemin och den förändring som skedde inom arbetslivet, och då tänker jag framförallt på teamsmöten och sånt också. Mm. Har du fått liksom förfrågningar från företag och sånt som har upplevt att det har varit positivt eller negativt då? Kanske står inför någonting nu när många går lite mer tillbaks. Att det finns problem kopplade till samarbeten och sånt just på grund av den teknikutveckling som har skett med teamsmöten och sånt där. Är det någon som har vänt sig till dig och bara, nej men Mikael, hur ska vi lösa det här nu? Vill de bara sitta på Teams-möten?
Ja, nej, inte fått just den specifika frågan. Men om jag förstår frågan rätt så sätter du fingret på det här att vi nu menar jobbar på distans och det kan vara antingen Teams-möten eller hybridmöten. Mm. Är det det som är liksom grunden till?
Ja, och om det påverkar, jag tycker ju själv att Teams-möten är fantastiskt i vissa former, men jag tycker ju att de personliga mötena är otroligt effektiva.
Ja, jag är helt överens. Absolut.
Men det finns ju olika skolor, med vissa som tycker att nej, men det är Teams, det nya, det är hybrida, det är det nya och det är det enda som gäller.
Ja.
Men jag tror ju att det måste finnas någon typ av jämvikt däremellan. Ja. En flexibilitet, men ibland så måste man ju faktiskt vara inne och jobba på sitt kontor.
Jag kan ta en parallell frågeställning. Under pandemin så fick jag ju förfrågningar om att köra ledningsgruppsutveckling digitalt. Mm. Och jag kan säga att jag höll emot in i det sista. Jag ringde ett antal kunder i alla fall. Och så ställde jag frågan. Hej, kommer du ihåg att vi gjorde en ledningsgruppsutveckling för 3 månader sedan? Ja, du kommer ihåg. Ja. Jag vill minnas att du var rätt nöjd. Ja, det var jag. Om vi hade gjort det här digitalt, tror du att det hade blivit bättre, sämre eller plus minus noll? Alla jag pratade med sa att det blivit sämre.
Mm.
Och liksom, det är inte exakt det du frågar om, men poängen är att när vi kommunicerar så är det inte bara orden. Den som lyssnar på det här hör ord. Han eller hon ser inte att jag just nu slår ut händerna, ser inte att vi tittar på varandra. Kroppsspråk går förlorat. Och att sitta och se 10 ansikten på en skärm, där jag är ju väldigt sällan i Teams-möten med mer än 2 personer. Någon gång kanske vi är 3. Men jag har ju förstått att folk stänger av kameran till exempel. Så är personen ens med i mötet. Så att det är väldigt mycket information som är icke-verbal som går förlorad. Faktiskt. Jag tänker för ren och skär informationsöverföring. Om det bara är ren och skär informationsöverföring, då funkar väl Teams. På samma sätt som det går att föra över information i ett mejl. Men det är väldigt sällan det enbart är ren och skär informationsöverföring. Mm. Enligt mig i alla fall. Du fick kanske inte fick svar på frågan.
Ja, men det finns ju egentligen inget rätt eller fel, utan det handlar väl om hur man hanterar det och hur man jobbar med frågan, tänker jag.
Jag skulle i alla fall, jag glömde säga vad till slut, och så var det faktiskt en av mina kunder som faktiskt övertalade mig. Jag sa, jag vill inte, jag tackar nej till uppdrag. Han sa, kom igen. Och så jag var typ, okej, man kunde tjata på mig för att göra. Och så genomförde ett par sådana workshops, det var ju sämst jag gjort.
Mm.
Ja, jag är inte stolt av de uppdragen. Alltså. Och mycket riktigt, den kunden har jag ju inte längre för övrigt. Så att nej. Men jag har inte fått den frågan som du lägger upp. Jag får ju inte så ofta den typen av frågor. Jag jobbar ju mest med organisations- och ledarskapsutveckling, väldigt sällan på liksom teamnivå då, faktiskt.
Jag tror kopplat till det och det du pratar om, det här med vikten av att man ska ha tydliga mål och man ska förstå sig för varandras mål, så tror jag att jag själv har jobbat väldigt mycket med att få, alltså den här mötesstrukturen som finns, och ibland man har otroligt mycket möten, att man formaliserar och gör det tydligt. Ja, men vad är syftet med det här mötet som vi ska ha nu? Ja, men vilket mål har vi? När vi går ut härifrån, vad ska vi vara överens om, eller vad ska vi ha tagit fram för någonting?
Uh-huh.
Det tror jag är en del som är, man ibland behöver jobba med. För det är så lätt nu också att ja, men vi tar ett Teams-möte. Men om man då tappar den här formella delen.
Jo, men alltså, när jag jobbar med ledningsgruppsutveckling så använde jag, vi gjorde det när vi jobbade ihop, Group Development Questionnaire, som är en enkät som jag tycker är riktigt bra. Som tar tempen på ledningsgruppen, eller på, kan vara en grupp, alltså en grupp av medarbetare också, men ett team. Och det finns en fråga om gruppens syfte. Jag tänker efter nu så jag inte ljuger. Först tänkte jag säga aldrig, men jag säger jag har otroligt sällan sett att i en sån här enkät att alla respondenter avger samma svar om varför ledningsgruppen finns. Och när man går in på ett möte, hur ofta spenderar man 5 minuter åt att diskutera varför vi träffas?
Mm.
Man kastar sig in i mötet. Jag tar för givet att vi ska prata om det här. Du tar för givet att vi ska prata om någonting annat. I värsta fall så stiger irritationen. När problemet är att vi inte snackat ihop oss om syftet, och det låter så när jag sitter och pratar tänker jag, gud, det låter så trivialt, men det förekommer ju hela tiden. Vi har inte tydliggjort syftet.
Och just ledningsgruppens roll. Återigen, då är jag tillbaka till det här med diskussioner jag har med mina kompisar som då ibland har mer eller mindre problem och sånt där. Om man inte har bilden av det gemensamma målet med en ledningsgrupp, att man har medarbetare och folk som sitter i ledningsgrupp som kanske är där för att försvara sin egen organisation snarare än att titta på företagets mål.
Precis så. Och då kommer vi in på distinktionen mellan chefsrollen och ledningsgruppsmedlemsrollen. Mm. Och den distinktionen är ju intimt kopplad till varför finns ledningsgruppen.
Mm.
Och den frågan är kopplad till, eller snarare ska särskiljas från, varför finns organisationen. Så redan nu så stiger komplexiteten. När jag träffar ledningsgrupper som söker konsultstöd så är det ju oftare än inte att det är ett antal chefer som träffas under ganska oklara former. Det är inte en ledningsgrupp som träffas i syfte att leda, styra och utveckla sin organisation. Utan i värsta fall, som du beskriver, försvara sin egen organisation. Så att särskilja organisationens mission mot ledningsgruppens syfte, skilja på, ha en idé om ledningsgruppens syfte och skilja på ledningsgruppsmedlemsrollen och chefsrollen. Det här låter ju som sagt vara jättetrivialt. Men slår man ihop allt det där, då pratar vi en halvdags workshop.
Mm.
Som är nödvändig faktiskt.
Lite kopplat till det också. Nu har jag förmånen att ha en, och det är faktiskt förmånen i det här fallet, att ha en ganska liten organisation, eller en väldigt liten organisation där jag kan jobba väldigt nära mina medarbetare och jag kan ha koll på hur arbetsbelastningen ser ut och sådana delar. Men så har det inte alltid sett ut. Och vad tänker du kring det här med att man har otroligt ambitiösa och duktiga medarbetare som kanske jobbar ihjäl sig, höll jag på att säga, men går in i väggen? Och hur kan man som chef och ledare bli så bra så att man fångar upp de här extremt ambitiösa människorna som kanske inte har de här gränserna?
Jag jobbade faktiskt, och jag kan nämna kunden vid namn, för jag har skrivit ett blogginlägg med tillstånd av Maria Siv, som hon heter, hon är Chief Marketing Officer på Max Burgers. Och nu pratar vi ledningsgrupp, men resonemanget är 100% överförbart till ett vanligt team av medarbetare. I deras spelregler, nu minns jag inte exakt lydelsen, men innebörden är så här: vi jobbar hårt när vi jobbar och sen är vi lediga. Och till exempel, man får inte skicka mejl, om jag minns rätt, efter klockan 18 och inte före 08.00. Vi jobbar hårt när vi är på jobbet, sen går vi hem och tar hand om vår familj, eller går och tränar, eller vad vi gör. Och det är någonting som Maria lägger jättestor vikt vid. Det är inte bara ett ord på ett papper liksom. Och jag tänker att just det med spelregler, och det är ett eget universum som man skulle kunna dyka ner i. Hur ska vi ha det i vårt team? Och psykosocial arbetsmiljö, jag menar, i detta gränslösa samhälle, man sitter där på kvällen, det plingar till i mobilen, man får ett mejl. Jag menar, när jag var ung och vacker, då gick man hem från jobbet. Och det var ingen som ringde. E-mail fanns inte på den tiden.
Nej.
Så gränserna är ju så otroligt uppluckade. Så nu får en lite längre utläggning då, men jag tänker att prata igenom det här kring psykosocial arbetsmiljö, sätt tydliga gränser och bevaka dem. Det är liksom mitt första spontana svar. What think you?
Nej, men jag håller med om det. Och just, nu kommer jag tillbaka till mitt favoritord med förväntanshantering. Alltså den är ju superviktig. Jag vet att när vi hade väldigt tuffa perioder när bolaget var mycket större också, så skrev jag någon typ av förväntansdokument med att jag skickar ibland mejl sent på kvällen. Jag förväntar mig inte att ni läser dem. Jag skickar dem för att då jobbar jag ofta liksom under den här perioden på kvällen. Men jag förväntar mig inte att ni läser dem eller att ni svarar på dem. Och det tror jag är en viktig del, att man skickar ut vilka förväntningar man har.
Exakt. Det tror jag att du har en jättestark poäng i. Igen, om vi går till kommunikation i makt, alltså medicinska relationer. Och jag tänker på bra chefer jag har haft. Jag går tillbaka liksom i min... Så det är ju chefer där jag har känt, de ser mig. Han eller hon verkar faktiskt bry sig. Det låter ju också att vara tacksam för det, men det har inte alltid varit så. Men någon som säger, hur har du det? hur mycket jobbar du egentligen? Mm. Ibland, jag menar, jag är ju konsult och liksom driver ett eget företag, så jag har inga gränser alls. Men på den tiden hade chef någon som så här lägger handen på axeln, hur har du, hur mycket jobbar du, har du jobbat i helgen? Mm. Det tror jag finns en enorm kraft i.
Ja.
Faktiskt.
Och många gillar nog också att få en klapp på axeln och få lite uppmärksamhet.
Ja, såklart. Mm. Att så man blir sedd liksom, och som sagt, jag kommer ihåg, vad var det för sammanhang? Jag gjorde praktik, med psykologpraktik. Så fick jag, så, jag menar, man är så jäkla på tå. Man är praktikant med ett så här gäng erfarna, skickliga psykologer och organisationskonsult. Man vill ju vara liksom, man vill ju visa sig från sin allra bästa sida. Mm. Men, och tidigt fick jag klart för mig att nej, vi jobbar inte helger. Och liksom, där går gränsen och så vidare. Jag kommer ihåg att jag blev så här, både, är det någon skräckblandad förtjusning? Det var rätt skönt att jag hade en fantasi om att, man, att jag skulle jobba dygnet runt i 7 dagar i veckan som praktikant. Mm. Det var inte förväntan, faktiskt. Ja, du har jobbat med outsourcing. Mm. Eller du har tankar kring outsourcing, vet jag.
Ja, alltså vi, det bolaget jag jobbar på nu, det är ju egentligen en, det blir som en typ av beställarorganisation där vi då köper in tjänster. Mm. Både drift och förvaltning och projekt och sånt där. Så att vi har ju valt att lägga ut det på andra.
Mm.
Och då sitter man ju inte med samma typ av ansvar som man kanske gör när man har sin egen personal i huset. Med för- och nackdelar, naturligtvis.
För i vårt försnack så lyfter du att outsourcing skulle kunna vara ett ämne att diskutera.
Mm.
Men du kommer inte ihåg hur du tänkte.
Nej, men det finns ju, nej, men det finns ju för- och nackdelar med det hela. Liksom att, att delvis tappa kontrollen, men samtidigt också just det här med, som vi var inne på nu, med arbetsbelastning och sånt också. Att kanske köpa vissa saker på kran, så märker man att ja, men just nu har vi väldigt stort tryck inom telefoniområdet. Mm. Då kan man förstärka det området som man kanske inte kan annars lika lätt om man har en viss mängd personal som har en viss budget som man ska förhålla sig till och sånt.
Mm.
Så det var nog det jag hade som någon typ av tanke i bakhuvudet över både det här med att släppa greppet och samtidigt kunna ha flexibiliteten på ett annat sätt.
Jag skulle aldrig kunna ha ditt jobb, för jag har ett på gränsen till patologiskt kontrollbehov. Hur har din resa kring kontrollbehov sett ut?
Ja, jättebra fråga. Jag har egentligen inte så stort kontrollbehov alls om man kommunicerar. Om det är tyst och jag inte hör någonting, eller om jag inte får någon statusuppdatering om att men vet du vad, Anders, jag hinner inte det här. Mm. Eller att något sånt, då blir jag orolig och då går jag in och kontrollerar, vilket jag inte gillar. Jag vill att man som medarbetare ska känna att man har ett tydligt mandat och roll och ansvar och man kan driva på de här sakerna. Mm. Men när man inte levererar det som man har kommit överens om. Kan
eller
man
inte flaggar.
Inte flaggar, ja. Mm. Så att jag tror jag tjatar nästan dagligen om att säg till.
Mm.
Och det här är ju då med outsourcer, det delar också och konsulter som är inne. Men säg till om ni inte hinner det här. Mm. Då hittar vi på en lösning.
Exakt.
Eller hjälps åt att prioritera.
Mm.
Så att jag har klivit bort mycket från det här operativa och var inne och peta i detaljer och försöker istället stötta och se till att de vågar också att lyfta och säga nej, men jag hinner faktiskt inte de här sakerna.
Men ska jag tolka dig som att du har egentligen inte haft en issue med kontrollbehov alltså i din karriär när du var yngre, eller?
Nej, men det är nog en personlighetsdel, tror jag.
Det är därför du är vd och jag är konsult.
Sen kan jag ha ett extremt kontrollbehov om jag tittar på mig som privat. Och du var inne på det här med segling och sånt där. Jag menar, det är kontrollbehov på minsta lilla grad som man liksom, när man kryssar och sånt där.
Där finns ingen humor.
Nej, det kan nog finnas lite. Men där finns stort kontrollbehov.
Ja.
Och varenda perfektionism sådär. Men inte i min yrkesroll, tänker jag.
Jag kommer att tänka på vad jag fick lära mig när jag gjorde lumpen. Så i befälsutbildningen, så det är en grej som sitter kvar trots att det är snart 40 år sedan. Orientera soldaterna om det som händer.
Mm.
Även när det inte händer någonting.
Mm.
det speglar på något vis det här liksom, att kommunicera ja. Så att folk börjar, så att man slipper sitta och spekulera och anta. Absolut. Och hetsa upp sig i onödan. Mm. Liksom.
Vi hade en större incident för ett antal år sedan och då anammade jag precis det som du pratar om, det här med att informera eller orientera om, ja men just nu har jag faktiskt inte någon uppdatering, men jag jobbade exakt. Med fasta tider, med uppföljning och säger, ja men nu har jag hört de här sakerna, eller nej nu har jag inte hört någonting här. Mm. Bara den saken var otroligt, när jag utvärderade hela den här incidenten i efterhand, så var det en av de sakerna som kom upp väldigt positivt över att, ja men det var så skönt att känna att det är någon som, även om du inte hade information, men så du gav ändå och talade om.
Du, tack för det. Grejen är att jag ser på klockan här nu att det är dags att runda av lite försiktigt.
Vad tråkigt.
Jag tycker också det, för jag har jättemycket energi. Ja. Och jag vet inte om jag sa det i inledningen, men jag säger det nu då. Ingen av oss är ju vana podcastpersoner.
Nej.
Jag har aldrig gjort det här förut. Och inte du heller.
Nej.
Och vi var bägge lite osäkra, lite, i alla fall jag var nervös och du var också lite spänd tror jag. Ja. Hur ska det här gå?
Ja.
Men det gick ju rätt bra.
Ja, vi hoppas det, vi får lyssna. Jag tycker det är fruktansvärt att lyssna på min egen röst, det är bland det värsta jag vet.
Ja.
Men jag ska lyssna och höra hur jag lät.
Ja, men jag måste säga att jag, det här, i huvudet som målar upp så här, det här kommer gå åt pipsvängen, men det här har gått jättebra faktiskt. Och dessutom så är jag förkyld. Jag är glad. Jag tror inte jag hostat den enda gång.
Nej.
Ja, fantastiskt. Vi har rört oss mellan olika ämnen. Mm. Är det någonting som dröjer kvar hos dig som du tycker att det var extra intressant?
Nej, men hela grunden kring varför vi sitter här med ledarskap och kommunikation, det är liksom... Det är ju så fantastiskt intressant och man blir ju aldrig fullärd.
Mm.
Man blir aldrig fullärd. Och även om man själv har en bild av hur man tycker att man borde göra och sånt där. Sen möter du nya människor i nya konstellationer. Mm. Och ibland så funkar inte de sakerna som funkade tidigare, utan då måste man hitta nya sätt.
Mm.
Så att man kan ju aldrig stanna upp när det handlar om de här frågorna. Utan det finns alltid nya saker att lära sig och få vikten. En av de viktigaste delarna som jag har lärt mig, det här med vikten av att faktiskt få in någon utifrån som tittar eller som man kan resonera, så som du har varit ett bollplank för mig. Mm. Vikten av att jag trodde att jag var rätt okej på vissa saker, men med lite coachning och med lite hjälp så kanske man kan ha utvecklat förhoppningsvis de delarna också.
Ja. Och när jag lyssnar på dig så associerar jag till mitt perspektiv. Varenda jäkla gång jag träffar en ny ledningsgrupp eller en ny chef som har coaching, så är det same, same, but different.
Mm.
Det finns någonting, det finns alltid någon unik företeelse just den här gruppen, just den här individen som gör att det blir aldrig tråkigt. Jag har aldrig tråkigt.
Nej.
Och jag är så glad över att jag har ett jobb där jag faktiskt älskar kärnan i jobbet, att få leverera.
Mm.
Jag tycker det är skitkul. Jag är väldigt tacksam för det trots att jag hållit på med det sedan 2008. Så att den bryggan här till det du sa är väl just det här att det är ständigt fascinerande.
Mm.
Och ständigt lärande. Jag lär mig otroligt mycket av mina kunder. Mm. Första gången man jobbar med en kommunal verksamhet hade ingen noll koll på vad jag höll på med.
Mm.
Eller första gången man jobbar med en viss yrkeskategori eller en viss bransch. Så... Ja.
Men att vara nyfiken, det har ju du tjatat om lite grann. Just med det här nyfikna förhållningssättet. Jag älskar ju egentligen när det är total kaos. Det tycker jag är absolut roligast.
Ja.
Att försöka. Men att vara nyfiken också om någon blir arg över någonting eller kanske beter sig på något sätt. Att man är lite nyfiken på vad det är som gjorde att det triggade den här personen. Ja. Och den nyfikenheten kan göra att man kan utvecklas och liksom hitta nya sätt och möta det här redan innan kanske. Nästa gång det händer.
Ja, absolut. Alltså, jag känner att jag ska runda av. Vi ska runda av, men vi skulle kunna... Anders, jag får bjuda in dig en gång till. Så får
jag kommer gärna.
Prata mer om nyfikenhet. Stort tack för att du tog dig tid. Jättekul.
Mm.
Och spännande att få ta del av vad du tycker och tänker.
Tack för att jag fick komma.